Rånaren som sköt sig själv i foten. Mannen som glömde knarket i mataffären.
Var det bra så?
Och tulltjänstemannen som mördade en ren med pilbåge. I deckare och polisfilmer är brottslingarna smarta och genomtänkta. I verkligheten är det annorlunda. Där råder kaos, hybris och dumhet. Lyssna på podden Misslyckade brott för att höra om de klantigaste brottslingarna i svensk historia.
Podplay.
Den 21 juli 2018 är en typisk varm sommardag i Lake Wylie i South Carolina. Här slingrar sig gatorna mellan hus som vävs in i träden runt omkring. Och vid sjön kantas vattnet av pirer, stränder och skog. Men idyllen förvandlas snart till något mörkare. När ett förtvivlat skrik ekar genom grannskapet. En gråtande person kommer springande från ett av husen och verkar ha total panik. Vilket inte är så konstigt. För personen i fråga har just sett något som hade förändrat livet för vem som helst. Du lyssnar på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Steve Clayton föds i södra Florida 1954. När Steve är 30 år gammal har han blivit färdigutbildad revisor. Men det är inte fältet som han kommer jobba inom. Istället startar han en verksamhet inom fysioterapi med fokus på rehabilitering. Och företaget går bra. Så småningom kan hans företag växa utanför hemstaden Florida och öppna nya kliniker landet över. Och det hårda arbetet lönar sig. Vid 41 års ålder har han byggt upp ett mångmiljonföretag som han säljer med rejäl vinst. Den här ekonomiska tryggheten gör att Steve inte behöver oroa sig för pengar och kan gå i tidig pension. Men en person som Steve, som är van vid att knega, tänker inte sluta jobba för det. Han har ett genuint intresse av att hjälpa andra människor. Och efter att han har pensionerat sig sadlar han om till vägledare och mentor för unga entreprenörer. En bana som passar honom perfekt. Hans nära och kära beskriver honom som en karismatisk och godhjärtad person. Steve har själv inga barn, men han älskar sin roll som farbror till sina syskonbarn. Och familjen överlag är väldigt viktig för honom. Och snart ska han faktiskt kunna bilda en själv. 2010, när Steve är i 55-årsåldern, så flyttar han till North Carolina. Där träffar han den 40-åriga Lana Walsh via en dejtingsida. Hon jobbar som sjuksköterska på organisationen Veteran Affairs. Och deras gemensamma intresse för att hjälpa andra blir gnistan som tänder lågan mellan dem. De blir snabbt ett par. Och bara 3 år senare, i november 2013, blir de dessutom man och hustru. De första åren tillsammans präglas av resor och familjeträffar. Steves familj tycker att Lana är en perfekt match för honom. Hon verkar omtänksam, kärleksfull och tas emot med öppna armar. Förutom passionen för att hjälpa andra människor så delar Steve och Lana ett intresse för naturen och drömmer om att hitta en vacker plats där de kan slå sig till ro. När de har varit gifta i 2 år hittar de äntligen drömhuset. En imponerande herrgård i Lake Wylie i granndelstaten South Carolina. Villan är enorm och är omgiven av vacker natur. Fastigheten sträcker sig ner till sjön där träd och små bryggor skapar en perfekt idyll, precis vad paret letat efter. Men bara 3 år senare byter den vackra villan skepnad och blir skådeplatsen för en mardröm. Den 21 juli 2018 kör en motorcyklist genom Lake Wylie när en främling springer ut ur ett hus och manar honom till att stanna. Personen är desperat, berättar att någon ligger död i huset och ber motorcyklisten ringa efter ambulans. Det är Lana som har stoppat honom och den döda personen är hennes 64-årige man Steve Clayton. Motorcyklisten plockar snabbt fram sin mobil och slår in numret till räddningstjänsten. Medan Lana springer vidare till en granne för att förklara vad som hänt. Kort därefter kommer ambulansen till platsen och redan i entrén möts räddningspersonalen av Steves kropp som ligger nedanför trappen, täckt av ett vitt lakan. De kan bara bekräfta det som Lana redan har befarat. Steve är död. När polisen anländer sätter de sig med en gråtande Lana i vardagsrummet och ber henne att berätta så mycket hon kan om vad som har hänt under dagen. Hon berättar att det hade varit en vanlig morgon, om än lite orolig. Tiden före sin död hade Steve nämligen haft problem med yrsel och illamående. Han hade svimmat flera gånger och var så pass dålig att han knappt hade orkat ta sig upp i sängen. När Lana gick ut för att klippa gräset den dagen var Steve fortfarande kvar på övervåningen. Lana var i trädgården i 2 timmar och när hon kom in i huset igen strax efter lunchtid möttes hon av en ovanlig tystnad. Sen såg hon Steve ligga orörlig nedanför trappen. Det hela ser ut som ett tragiskt olycksfall. Kanske hade han svimmat och ramlat ner för trappen. Polisen gör allt de kan för att finnas där för Lana i denna svåra stund. Men detta ska visa sig handla om mer än bara en olycka. För att ta reda på vad som hände måste vi hoppa tillbaka i tiden lite till en semester i Karibien. Några år innan sin död besöker Steve nämligen ögruppen Bahamas, ivrig att utforska korallreven och det klara, djupblåa vattnet som omger de tropiska öarna. Han ger sig ut och med dykarutrustningen på hoppar han ner i havet från båten. Men Steve slarvar med flera säkerhetsrutiner. Han dyker för djupt och rör sig dessutom snabbt mellan olika trycknivåer. När han till slut når ytan mår han dåligt och överväldigas av yrsel, huvudvärk och kraftigt illamående. Han har drabbats av dykarsjuka. En potentiellt livshotande åkomma som uppstår när man stiger för snabbt till ytan efter en dykning utan att ge kroppen tid att anpassa sig. Snart känner han smärta i muskler och leder, vilket är ett vanligt symptom vid dykarsjuka. Medicinsk personal anländer snabbt för att hjälpa honom och Steve blir omedelbart inlagd för behandling. Trots att han får professionell hjälp behöver han genomgå månader av rehabilitering. Och efter behandlingen fortsätter han att kämpa med kvarstående men från dykningen. Vilket alltså nu tros ha bidragit till att han har trillat ner för trappen och dött. När polisen får höra om Steves sviktande hälsa och om dykincidenten några år tidigare bidrar det till att det inte finns någon misstanke om brott. Snart efter att Steve hittats död nedanför trappen anlände hans brorson Nick till huset. Han arbetade som polis och har hört larmet på radion. Att hans farbror Steve troligtvis har drabbats av en hjärtinfarkt och att han nu är död. När han kliver in i vardagsrummet möts han av en uppriven Lana. Men så händer något konstigt. När räddningstjänsten meddelar att Steve ska föras till sjukhuset för rättsmedicinsk undersökning säger änkan Lana emot. Hon vill istället att han ska tas till en begravningsbyrå i närheten och kremeras direkt. Lana gråter när hon förklarar varför hon inte vill att Steve ska genomgå en undersökning. Hon berättar att han hade drogproblematik och att ingen annan vet om det här. Om undersökningen genomförs kommer sanningen att avslöjas och han kommer bli ihågkommen som en missbrukare. Men Lanas förklaring lugnar inte brorsonen Nick. Tvärtom blir han misstänksam. Visst rökte Steve gräs ibland, men inte mer än så. Han vet att hans farbror inte var en missbrukare. Nick lägger också märke till fler detaljer som ingen annan polis på platsen verkar uppmärksamma. På trappen ligger en löpare. En slags avlång matta som täcker trappstegen. Nick noterar att den inte är fastsatt med spikar eller lim. Och om Steve verkligen hade ramlat ner från trappen borde mattan ha rört på sig. Eller åtminstone väckat sig. Han reagerar också på att Lana är sjuksköterska och att hon har arbetat i flera år på en mottagning som tar hand om veteraner. Hon har alltså erfarenhet av att försöka rädda liv och vet hur man ska agera i kritiska situationer. Men det är tydligt att hon inte har gjort något för att hjälpa Steve. Istället har hon sprungit ut ur huset, stoppat en förbipasserande man och bett honom kontakta räddningstjänsten. Varför ringde hon inte själv? Nick säger att han tänker ringa Steves andra brorson Chris så att familjen vet vad som har hänt. Han tänker att de förmodligen vill vara tillsammans under de här förfärliga omständigheterna. Men Lana säger bestämt nej. Hon tycker inte att de ska behöva se Steve i det här tillståndet. Brorsonen Nick säger emot och tycker att alla vuxna i familjen har rätt att fatta sina egna beslut. Lana fortsätter dock att vara motstridig. Men trots det så går brorsonen Nick upp till övervåningen för att ringa till resten av familjen. När brorsonen Nick kliver in i Steves sovrum möts han av en överväldigande stank. Luften är tung och stillastående. Sängkläderna är blöta av urin. Och madrassen är täckt av fläckar. Koppar och fat med gamla matrester står utspridda i rummet. Det är uppenbart att rummet inte har städats på länge. Nick börjar då leta efter Steves telefon. Hans farbror hade alltid sin mobil nära till hans. Det var som en förlängning av honom själv. Nick öppnar lådor, letar under kuddar. Men telefonen går inte att hitta. Han frågar Lana vart den är och hon påstår att Steve hade tappat bort den en vecka innan. Nick kan nu inte ignorera den gnagande känslan av att någonting är fel och är vid det här laget säker på att änkan Lana döljer någonting. Magkänslan säger att hon på något sätt är ansvarig för Steves död. Hans teori är att hon har förgiftat honom, gjort sig av med hans mobil och långsamt låtit sin man tyna bort. Utan sin telefon kunde han ju inte kontakta vare sig räddningstjänsten eller sin familj. Några dagar senare åker Steves andra brorson hem till änkan Lana för att se hur hon mår. Under sitt besök så frågar han Lana vart parets viktiga dokument, som till exempel Steves testamente, förvaras. Lana avfärdar hans frågor och säger att det inte finns något testamente. Men Steve har ju jobbat som revisor. Och var det någon som hade koll på sina tillgångar och dokument, så var det han. Så nu blir även den andra brorsonen misstänksam. 2 veckor efter Steves plötsliga död hålls en minnesceremoni. Familjemedlemmarna samlas i huset vid Lake Wylie för att sörja och det hålls tårfyllda tal i Steves minne. Men besökarna tänker på annat än bara sin sorg. Steves syster noterar till exempel att alla hennes brors tillhörigheter är bortplockade i hemmet. Hon går igenom rum efter rum men hittar inga spår av sin bror. Till och med i garderoberna hittar hon bara tomma galgar. Allt är borta. Hon berättar för brorsönerna vad hon har sett. Och de alla tre är nu övertygade om att någonting inte står rätt till. De beslutar sig för att kontakta bårhuset där Steves kropp förvaras och begär en obduktion. Brorsonen Nick är ju polis och framstår som en trovärdig källa när han framhäver vikten av att gå till botten med situationen. Rättsläkarna börjar nu undersöka Steves kropp och snart bekräftas familjemedlemmarnas misstankar. Obduktionen fastställer att Steve har stora mängder av ämnet tetrahydrosolin i kroppen. Tetrahydrosolin är en kemikalie som används som aktiv ingrediens i vissa ögondroppar. Det fungerar genom att dra ihop blodkärlen i ögonen, vilket minskar blodflödet, som i sin tur kan minska rodnad och svullnad. Kemikalien kan, om den intas oralt, dock snabbt tas upp i blodomloppet och påverka det centrala nervsystemet, vilket kan få allvarliga konsekvenser. Vid en överdos kan andningen saktas ner till den grad att det orsakar hypoxi, vilket innebär att kroppen inte får tillräckligt mycket syre. Detta kan i sin tur resultera i koma eller död om det inte behandlas snabbt. Det räcker dock med en mindre mängd för att drabbas av dåsighet, yrsel och oregelbunden hjärtrytm. Alla de symptom som Steve hade haft innan han dog. Ungefär en månad efter att Steve hittats död kallas hans änka Lana Clayton in på förhör. Omedveten om att polisen har börjat bygga ett fall om misstänkt mord. I förhöret berättar utredarna om obduktionen och att de har hittat stora mängder tetrahydrosolin i Steves kropp. En kemikalie Lana faktiskt medger att hon känner till. Hon berättar att Steve hade börjat hälla ögondroppar i sitt kaffe på morgonen, i tron om att det skulle fungera som ett laxermedel och hjälpa till med att få igång tarmarna. Det här låter osannolikt för utredarna. Det finns en uppsjö av mediciner och kurer att ta till för att underlätta magbesvär. Varför skulle Steve ha använt ögondroppar för det? Utredarna ifrågasätter också hur en utbildad sjuksköterska som Lana kunde låta honom hälla ögondroppar i sitt kaffe. På det svarar Lana att hon inte trodde att det var farligt. Men det är inte allt. Under förhöret vill Lana också plötsligt ta tillbaka allt hon tidigare sagt. Hon berättar nu att hennes man hade misshandlat henne psykiskt under flera års tid, tills hon en dag fick nog. I ett impulsivt ögonblick hällde hon en hel flaska ögondroppar i Steves vatten som han sen drack. Genom att förgifta vattnet ville Lana framkalla svåra magsmärtor och diarré. Som en form av mild men förnedrande hämnd. Men hennes avsikt var aldrig att döda honom, säger hon. Hon ville bara att han skulle lida. Efter erkännandet lämnar utredarna Lana i hemmet för att förbereda en formell arresteringsorder. Men hon tänker inte vänta på att tas till fängelset. Dagen hon ska arresteras sväljer Lana ett stort antal tabletter och öppnar gasventilerna vid spisen. Sen går hon upp på övervåningen för att somna in. Polisen anländer precis i tid för att hitta henne medvetslös i sängen. Lana förs akut till sjukhuset där hon vårdas i flera dagar innan hon flyttas till fängelset för fortsatt utredning. Utredarna har nämligen börjat nysta i tidigare händelser i parets liv och hittar något minst sagt uppseendeväckande. 2 år tidigare, alltså 2016, hade Lana skjutit Steve i huvudet med ett armborst när han låg och sov. Den gången hade hon själv ringt räddningstjänsten och hävdat att det var en olycka och att hon avfyrade pilen av misstag. Polisen och till och med Steve själv trodde på hennes berättelse. Händelsen är registrerad som en olycka, men i samband med att hon erkände förgiftningen avslöjar Lana att även armborstskottet var avsiktligt. Ett desperat försök enligt henne att skydda sig mot en man som hon hävdade hade misshandlat henne. Den 31 augusti 2018 åtalas Lana Clayton officiellt för mordet på sin make. Det ska snart visa sig att hon, förutom att ha orsakat hans död, även gjort sig av med viktiga dokument. Bland annat har hon bränt hans testamente. I South Carolina säger lagen nämligen att tillgångarna tillfaller make eller maka om det inte finns ett testamente. Under rättegången målar försvarsteamet upp en bild av Lana som ett offer. De hävdar att hon utsattes för sexuella övergrepp som ung och därför led av posttraumatiskt stresssyndrom. Försvaret menar också att hennes make Steve misshandlat henne genom att slå, sparka och kväva henne. Men åklagarens linje presenterar flera starka bevis som pekar på att motiven bakom Lanas handlingar var ekonomiska. Och den 16 januari 2020 faller domen. Lana döms till 25 års fängelse för mordet på sin make. Paret som gifte sig för att de älskade att hjälpa andra kommer kommas ihåg för misstänkt misshandel, förgiftning och död. Du har lyssnat på Mördarens motiv med mig, Lisa Howard. Originalmanuset är bearbetat för den här podden av Linn Ek. Klippning och ljuddesign, David Dava Persson. Redaktör, Alex Häger. Exekutiv producent, Victoria Rinkos. Mördarens motiv produceras av Podplay.
Podplay, en del av